I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga i allmänhet och Haga Nygata i synnerhet. Och den som jag utnämner till mer expert än mig själv och som nu skruvar lite oroligt på sig, det är Mette Johansen.
Ja.
Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Dina anteckningar är värre än vad mina brukar se ut här. Du har fyllt flera A4-sidor med spännande fakta om just Haga. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan, eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta. Där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså, i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
Och vi ska ta oss hela vägen från 1600-talet faktiskt fram till 1900-talet och fram till nutid med hjälp av dig och dina dels kunskaper men också egna erfarenheter av att ha bott i den här stadsdelen. Men innan vi drar igång vår resa tillbaka till 1600-talet så ska jag säga att om du vill slippa reklamen i podden så ska du gå och bli månadsgivare på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg. Och om du vill stötta podden och tycker att det vi gör är bra, vi ska också säga att vi sitter i och spelar in det här i Somenid Shop, som inte ligger på Haga Nygata tyvärr, riktigt sådana, men vi är väldigt, väldigt nära. Det är bara ett par steg ifrån Haga Nygata och ni ska i slutet av programmet få höra vad Somenid Shop är för någonting. Men om vi ska berätta Hagas historia så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
Och då ska man komma ihåg att Göteborgs stad grundas i 1621 och började då byggas här i början på 1620-talet av drottning Kristinas pappa, Gustav II Adolf. Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran, och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
ständigt den här dansken som man oroar sig för.
Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen.
Ja, för det man ska komma ihåg det är ju att i och med att man bygger Göteborg, så man bygger det med en vallgrav och med befästningar och så finns ju det bara en begränsad yta inne i Göteborg att bygga. Alltså du har ju bara så mycket plats som du har innanför vallgraven.
Precis.
Ska du bygga nya hus och bygga nya, då måste du någonstans söka dig utanför. Och det är ju så majorna också kommer till att det behövs liksom utrymme. Och jag tänker att det är samma sak med Haga, att det är ren platsbrist i någon mening som gör att förstaden Haga, som väl det egentligen i någon mening är, byggs fram och växer fram under 1600-talets andra hälft.
Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt. Eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa. Mm. När man bara flanerar här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
Ja, just det här namnet Kapinjärgatan, för det är bra att du säger det, att vi är inte på Haga Nygata utan vi är just på Kapinjärgatan som är en tvärgata. En av de här mindre tvärgatan som korsar Haga Nygata. Och just ordet kaponjär tror jag många liksom höjer på ögonbrynen, undrar vad är det här kaponjär för någonting?
Ja, det kommer ju från ett ord som inte jag är expert på, men jag vet rent bildmässigt hur en kaponjär ska se ut. Och det är en förbindelsegång kan man säga, som är nedgrävd. Och på sidorna så byggs vallar och utanför dem vad kallar man det? Kanaler?
Vattendrag, vattenkanal.
Ja, precis. För att det ska bli så skyddat som möjligt. Och just den här kaponjären, den var inte jättelång. Den sträckte sig som bredast från Skansbergets fot fram till dagens Haga Nygata ungefär. Men var ganska bred som gatan är. Och den var underjordisk, den var uppvärmd för att då man skulle kunna vara där och skydda staden.
Det är som en typ av skyddsrum eller förbindelselänk, precis. Så att du inte liksom, om du behöver undsätta Skansen Kronan så ska du ha möjlighet att göra det utan att bli skjuten av fienden eller liknande. Vi ska säga det att eftersom du även råkar veta en hel del om Skansen Kronan och Skanstorget, så ska vi återkomma i ett senare avsnitt och prata mer specifikt om Skanstorget torget och Skansen Kronan. Men just närheten till Haga har ju viss betydelse även för dagens avsnitt givetvis.
Vi återkommer till Skansen och ännu mer detaljer om
det. Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så har vi fått en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och kaponjären, den läggs igen efter vi har haft så väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den ja, har det tvättas i den och det slängs skräp. Och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus just att det snabbt skulle kunna gå och göra sig av med det för att fienden.
Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ruska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt. Men sen till slut så förstår man att staden måste liksom få lite bättre hus att bo i.
Ja, det hände ju ganska mycket liksom i Sverige, i allmänhet och Göteborg i synnerhet under liksom det tidiga 1800-talet och sen in på resten av 1800-talet. Vi har den briljanta perioden i Göteborg under tidigt 1800-tal under Napoleonkrigen då handeln liksom växer i Sverige kraftigt och Göteborg är ju någonstans nästan norra Europas handelsnav och sen precis. Har vi industrialiseringen under 1800-talet med framväxande industrier och därmed också en framväxande arbetarklass och en befolkningsökning och en urbanisering, människor flyttar in till staden. Så just det här behovet av bostäder ökar ju kraftigt på 1800-talet. Och även om man har liksom rivit befästningarna och på så sätt kanske fått lite mer plats in i stan så finns det ju ändå ett skriande behov av, tänker jag, arbetarbostäder. Och där blir väl Haga ganska viktigt under 1800-talet.
Verkligen. Och detta sker ju redan kanske på 1700-talet när liksom Göteborg blomstrar så oerhört. Idag kan man till exempel på högst upp på Kaponjärgatan nedanför Skansberget se Linnés trädgårdar. Och det är ju en rest av att han tyckte Linnégatan eller ja, Haga och Göteborg var så fantastiskt. Så där har man ju liksom försökt ja, skapa lite minne av detta. Och går man längre ner för Kaponjärgatan så börjar man ju se de fina Dicksonska stiftelsehusen. De finns ju också längs Haga Nygata.
Ja, det noterade. Jag tog ju en liten promenad här på Haga Nygata va? Innan vi skulle börja spela in just för att få en liten känsla av området. Och nu såg jag ju just de specifika husen som ligger på Haga Nygata. Väldigt vackra tegelhus. Och de är väl från tidigt 1900-tal, just de husen som ligger på Haga Nygata. Och jag tror att det fanns byggnader där redan från mitten på 1800-talet. Hur är det med de övriga Dicksonska husen i Haga?
Ja, de lägsta husen är något äldre faktiskt. Och de ligger mitt emot Café Eva idag. Mm. Ett väldigt fint område. Och där byggdes ju husen för mindre bemedlade, sa man. Men ändå är det fortfarande inte en fattig arbetarklass. För det här är ändå utbildat folk. Det kan vara lärare, droskkörare, lite olika ja, såna här gamla trevliga yrken som inte existerar idag. Och det fanns väldigt mycket restriktioner. Man skulle inte dricka, man fick faktiskt inte ens ha husfolk hålla sig med. Utan det var väldigt så här strikt.
Det ska vara den välordnade arbetarklassen som ska få bo där. Och där har vi ju lite grann av det här patronskapet som finns i de här. Alltså Dickson och Carnegie och vi har sockerbruket och den stadsdel som växer upp kring Klippan som vi ska återkomma till ett senare avsnitt. Just det här att man vill att man kan ta hand om arbetarna, men arbetarna måste sköta sig. De får inte dricka, de får inte föra liv och så vidare.
Nej. Och Haga hade ju också varit väldigt känt väldigt länge, redan sedan 1600-talet och mycket under 1700-talet. Inte för the cozy shopping kanske, utan mer för bordeller, lönnkrogar. Jag läste någonstans att det fanns uppåt 60 krogar under 1700-1800-talet.
Det dracks en del öl och sprit och brännvin i Haga under 1700-talet.
Det fanns en egen arrest här i Haga. Mm.
Det kan väl behövas om man har 60 krogar, tänker jag.
Och någonting som man kallar det för korvkitten, dit man också skjutsade folk. Det kallades så för att det var en likbord egentligen. Folk dog ju till höger och vänster, som sagt. Och det fanns någon myt om att där gjorde man korv av kvarlevarna. Men det här med husarer i Haga, det finns ju lite i de här turistinformationen som man kan få. Och Husargatan och så. Men det kan vi prata om en annan gång.
Vi kanske ska göra ett avsnitt om Husargatan du också.
Ja, jag tror
mycket,
det.
Finns mycket specialavsnitt vi kan göra. Spinna vidare på det. Men jag tänker när vi kommer in på 1800-talet. Så jag tänker att för att Haga Nygata, som ju sträcker sig hela vägen från Sprängkullegatan bort till Landsvägsgatan. Igenom, alltså det går nästan som en pulsåder genom Haga. Det är där alla butiker ligger idag. Och för att den gatan överhuvudtaget ska kunna sträcka, så måste man väl i någon mening lägga igen den här kaponjären, eller så vattendraget, för precis, att det ska kunna bli. Och jag tänker att Haga Nygata bör då ha tillkommit i mitten på 1800-talet, andra halvan av 1800-talet, någonting sånt där.
Ja, det var nog omkring då. Haga växte ju som sagt, och man lägger igen den väldigt mycket, som jag var inne på grund av hygieniska skäl. I mitten på 1800-talet så kommer ju koleran till Göteborg, skördar extremt många liv. Detta kommer ju också, vi kan gå in på det kanske när vi pratar lite om Skanstorget. Mm. För där fanns faktiskt en kolerakyrkogård.
Mm. Ja, koleran har ju nästan vid sidan av smittkopporna varit den liksom värsta epidemiska sjukdomen i historien, kanske tillsammans med pestsmittan möjligt, men ibland glömmer man bort koleran, hur oerhört många liv som togs av koleran under, när det kom en koleraepidemi, så var ju det verkligen någonting som kunde mer eller mindre slut hela städer. Ja, alltså inte så att alla dog, men det blev väldigt höga dödstal när det blev, och de orsakas ju inte sällan just av de här öppna vattendragen och den dåliga hygienen och liknande.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Är det något mer vi ska säga om 1800-talets Haga innan vi går in i förra seklet 1900-tal?
Ja, vi kan ju prata lite om där vi sitter då på Kaponjärgatan, så kan man ju faktiskt se lite fler rester om man går ner för gatan ner mot vår kanal, så har vi ju faktiskt några trevliga husrester kvar, och många känner ju säkert till Hagabadet som ett av dem, och Allégården heter det idag, men det var faktiskt Göteborgs första folkbibliotek. Mm. Och de här två inrättningarna byggdes ju under 1800-talet.
Det är väl Dickson också som precis, har ett finger med i spelet där, va?
De har ett finger med i spelet, och andra rika gubbar inne i stan som tänker att vi får göra någonting åt det här.
Ja, det är ju inte sällan så just i den göteborgska historien att det är de alltså rika gubbar som på något sätt bygger fastigheter och investerar i bibliotek eller kulturetablissemang. Det är väldigt sällan som det är staden. Och för staden på den tiden har ju inte så mycket pengar som en kommun har. Vi hade inte de skatterna som vi har idag, utan Nej. Det är mycket donationer som bygger Göteborg under 1800-talet. Och så är det även då i Haga.
Jajamän. Och det är också så Skansparken kommer till på grund av donationer. Innan var det ju väldigt, väldigt länge ett kalt berg bara. Så alla de träd vi ser idag, de planterades i början av 1900-talet.
Och om vi då kommer in på 1900-talet, fortsätter Haga att vara en arbetarstadsdel lite ruffigt så här som vi tänker oss, eller förändras det någonting redan under början av 1900-talet?
Främst så har det ju redan förändrats på grund av att det har blivit så himla trångbott. Byggare har ju fått utveckla husen lite hipp som happ och hur de vill.
Ja, man brukar väl säga att Göteborg är en av Sveriges mest trångbodda städer under det sena 1800-talet, och Sverige är ett av de länder som är mest trångbott i hela världen, eller åtminstone i hela Europa, under det sena 1800- och tidiga 1900-talet. Jag tänker just i en stad som Haga så märks det väldigt tydligt.
Ja, om vi ska jämföra lite med, går man på Haga Nygata idag en söndagpromenad så kanske man tänker så här, åh vad mycket folk, det är väldigt trångt här. Men om man då hoppar tillbaka 100 år till början på 1920-talet så lärde jag ha varit betydligt mer liv och rörelse. Idag bor det ungefär omkring 5 000 i Haga. Då bodde det 14 000.
Det är alltså nästan tre gånger så mycket som det bor idag.
Ja, precis.
Åh, herregud.
Och de bor ju väldigt trångt allihopa. Så att de rör sig ju väldigt mycket mer ute på gatorna. Barnen och det finns speceriaffärer i varenda litet hörn, i varenda kvarter.
Jag tänker att det är en oerhört livlig stadsdel. Ja. Mycket människor som rör sig, mycket affärer, mycket verksamheter som ligger liksom i stadsdelen. Inte de här, så som vi tänker oss idag, där är det ju mycket för turister.
Precis.
Alltså att Haga riktar sig inte framförallt egentligen till de som bor där, utan det är framförallt turisterna som strosar längs med Haga Nygata.
Precis.
Och om man tänker då på 1900, sen kommer ju andra världskriget, och efter andra världskriget så kommer rekordåren, och med det så tänker jag att Haga lite grann också börjar förändras. För den bilden jag har av Haga, som jag tror många tänker, återigen referat till Upp till kamp-serien, så har Haga för mig lite grann bilden av att vara vad ska man säga, ett centrum för, ja, men till exempel musikrörelsen, miljörörelsen. Vi har billiga hyresrätter. Du flyttar hit på 70-talet, eller din mamma flyttar hit med dig, yeah, på grund av att det är billiga hyresrätter. Om vi ska liksom stanna till i mitten på 1900-talet, säg 1950-1960-talet någonstans där, var Haga blivit då?
Då är det också ganska myllrande. Jag var på ett jättetrevligt litet samkväm häromdagen med gamla Haga-pojkar och Haga-flickor. Vi ses en gång i månaden. Jag är den yngsta medlemmen. De andra är 40-talister. Och de har fantastiska historier att berätta.
Och det är då folk som är uppvuxna i, precis, Haga på just 40-, 50- och 60-talet.
Och då gick vi faktiskt till en gård här på Haga Nygata och fick höra jättefina minnesbilder målas upp från utedassens tid. Det fanns det i och för sig även när jag bodde här på 70-talet. Men just den här, ja, genuina från hur alla bodde då berättas i, bland de här härliga gubbarna och tanterna som jag älskar att hänga med. Så att deras historia skiljer sig ju väldigt mycket från dagens. Mm. Putsade Haga, om man säger.
Och det är även alltså in på 70-talet när du flyttar hit med din mamma. Så vad är det för typ av stadsdel du växer upp i här på 70-talet? Hur ser det ut?
Lite den här gamla andan ligger ju kvar. Att det är ingen som direkt låser sin dörr eller sin port. Utan man springer in och ut mellan gårdarna. Man pratar med allt och alla. Man är gärna medbjuden på en gårdsfest om man råkar gå förbi. Så det är inte alls det här uppdelade.
Det finns en gemytlig stämning.
Väldigt.
Nu tittar du nostalgiskt och drömskt med blicken när du tänker tillbaka på det Hagas 70-tal. Och jag tänker, det är ju mycket här någonstans på 70-talet också. Framförallt med tv-serien Albert och Herbert.
Precis.
Och dels deras vanliga tv-serie, men också julkalendern från, jag tror den är från 82.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Att bilden av det gamla Haga mycket har präglats just av Albert och Herberts hage. Skulle du säga att stämmer den bilden med verkligheten, eller är det väldigt mycket en romantiserad bild av tidig hage?
Det är väldigt romantiserad bild. Och kanske
vad
till,
synd!
Ja, den kanske tillhör mer 40-talisterna, alltså de som växte upp här då, än min bild. Min bild handlade mer om ockupationer. Det var lite mer upp till Kamphaga som gällde då.
Ja, ska vi ta oss in på de ockupationerna upp till Kamphaga?
Vad
är det som händer här på 70-80-talet? För det ska väl pratas väl om att det ska rivas mycket i Haga. Och det är ju inte den enda stadsdelen som utsätts för rivningshot. Vi har ju hela Östra Nordstan som jämnas med marken för att man ska bygga ett köpcentrum.
Och Annedal.
Vi har stora delar av Annedal. Alltså mycket i Göteborg rivs ju. Och det är inte bara i Göteborg, det är ju ett genomgående fenomen i hela Sverige. När framförallt socialdemokratiska kommunpolitiker ville rensa upp i det gamla fattigsverige någonstans.
Precis.
Man vill ta bort, för de tycker inte att det är ett värdigt sätt att bo på, just det här med dass på gården och inte rinnande vatten, utan de vill bygga det moderna Sverige.
Yeah.
Men det är inte riktigt alla som köper den bilden, som tycker att det ska rivas och byggas nya betongkolosser.
Nej, Haga hade ju fått förfalla under väldigt, väldigt många år, så att det är klart att det var extremt rufft, kallt och eftersatt. Redan på 30-talet började man prata om att det skulle göra stor sanering och det skulle rivas, försvinna och byggas nytt. Men det dröjer ytterligare 30 år och det händer inte så mycket, utan blir bara mer och mer förfallet. Strax innan jag blev född så har de lyckats börja riva, och det är väldigt många parkeringsplatser när jag växer upp här.
Vad är det man river någonstans då, och vad är det de här parkeringsplatserna finns?
Det är, idag finns det, vi säger Soldaten, där Soldaten ligger i Haga, en fin trevlig lekplats. Där fanns ju fantastiskt fina trähus. Stora delar, så var, i varenda kvarter så var det ju små rivningstomter när jag växer upp, med övergivna bilar som man lekte i, och det ser ju, ja, i andras ögon kanske väldigt tråkigt ut. Och sen så uppstår då någon form av motstånd mot det här, att vi kanske kan bevara de här husen istället. Och det är främst faktiskt studenter, det är chalmerister, arkitekter, folk som bor i Haga som bildar någonting som heter Haga-gruppen. Tack vare den här gruppen som samarbetar sen med olika, ja, Stadsmuseet och Riksantikvarieämbetet i olika protester, så har vi faktiskt en tredjedel kvar av originalhaga. Men det är
så pass mycket ändå.
Det är en tredjedel.
Ja. Jag tänker, risken om man hade bara kört på hade ju varit att hela gamla Haga i princip hade försvunnit, och så hade man fått bygga helt nytt.
Ja, det var väldigt nära, tror jag. Väldigt nära. Jag menar, jag tror att trots att jag bodde i Haga och gick igen i Dalskolan och Nordhem, så var inte Haga superpopulärt. Jag blev lite halvmobbad av vissa. Man luktade illa om man bodde i Haga. Det var lite så.
Det var ett dåligt rykte.
Ja, det var ett väldigt, väldigt dåligt rykte. Men sen började Haga-gruppen att göra väldigt fina aktioner. Måla husen med egen färg så att det såg trevligt ut. Bjuda in kommunalpolitik, politiker och annat folk för att visa så här kan vi göra. Så att till slut så kom det till en utredning som verkligen väckte de här frågorna.
Mm.
Och det bildades telefonkedjor. Det fanns ju inte mobiler och internet på den här tiden. Så min mamma, hon var med i den här gruppen också. Då ringde man runt till varandra när man såg en grävskopa Och sen sprang alla dit och kedjade fast sig.
Och samma sak som man gjorde med almarna i Kungsträdgården, ja, när man ringde runt och, för att stoppa
precis,
att de skulle såga
sig. Så det var verkligen den här goda tidens kampvilja där man inte gav sig.
Och då lyckas man ändå rädda en tredjedel av husen i Haga. Men om man ska titta på, för det som händer sen under, tänker jag, 90-talet och 00-talet är ju att Haga genomgår en väldigt tydlig förändring. Vi skulle ju kunna kalla det just för en gentrifiering. För att idag så skulle jag tydligt säga att Haga har inget dåligt rykte. Det är ingen som tittar snett på någon som bor i Haga.
Nej, tvärtom.
Utan Haga är ju snarare ett väldigt populär stadsdel att bo i. Sen så har det väl kanske nästan gått i någon mening varvet runt i det att det har blivit en stadsdel framförallt för turister. Och jag vet att någon har refererat till som lite grann ett 50-tals live. Att Haga lite grann. Man försöker måla fram bilden av vad det här mysiga, den gamla stadsdelen, när det i själva verket väldigt mycket är en fasad, en yta. Vad har du för liksom relation, känsla till Haga idag? Och hur skulle du beskriva den här förändringen?
Jag är nog ganska dubbelt i Haga. Jag har ju Haga i mitt hjärta, men jag har alla epoker i mitt hjärta av Haga. Och jag kan väl hålla med om att dagens Haga är väldigt tillrättalagt och sådär gulligt på ytan. Jag tycker det kan... Jag hade önskat att det fanns ett Haga-museum där man faktiskt såg hela historien. Det fanns ett på Haga Nygata en gång i tiden som Stadsmuseet hade öppet. Men av olika anledningar så stängdes det för många, många år sedan. Det finns någonting som heter Haga Hem där man faktiskt kan genom Stadsmuseet se olika lägenheter från olika epoker. Men visningarna är väldigt ofrekventa. Så ett riktigt Haga-museum tror jag hade lyft stadsdelen, för det finns otroligt många osedda spännande historier som handlar just om hur vi räddade Haga och vad som hände under den här perioden. Jag menar, så mycket av vårt idag kända musikliv frodas i Haga och blomstrar här. Det är allt från Fredde Wadling till Fläskkvartetten till... Ja, det finns många fina, fina exempel som jag tror att men dagens...
Jag tänker också mycket av den proggen som växer fram på 70-talet, alltså den här väldigt tydliga Göteborgsproggen. Den måste ju ha haft ett centrum i Haga bortemot Sprängkullen, och att vi har mycket det att tacka. Och just Hagas plats i den moderna historien som en plats där det fanns billiga hyresrätter och där lokalerna var billiga, det är ju också det som krävs för att få ett levande stadsliv. Man kan inte bara ha lokaler som är svindyra. Nu har det tack och lov inte flyttat in vare sig någon pressbyrå eller något espressohouse på Haga Nygata, vad jag vet, eller?
Nej, men det var inte så. Det var ett par år där på 80-talet då faktiskt 7-Eleven lyckades slå sig in längst upp på Haga Nygata. Och till de boende i husets förfäran som inte ville ha det kände sig till slut hotade, för 7-Eleven är en ganska stor business, så att de fick flytta in ändå.
Och jag tänker att det är ju alltid risken när ett område blir för populärt och bara de stora kedjorna har råd med hyren. Det har vi ju sett på otaliga ställen och platser, just att gamla butiker som inte har råd med hyran tvingas flytta, och så flyttar stora jättar in. Men om vi ska spekulera lite kring framtiden för Haga Nygata i allmänhet och området Haga överlag. Vad tror du är, kommer det fortsätta vara den här shoppinggatan framförallt för turister, eller kommer det förändras under de kommande årtiondena? Om du bara får gissa.
Om jag bara får gissa, det är svårt att säga. Jag kan väl önska att stadsplanerarna och arkitekterna hade tänkt lite mer på övriga gator här i Haga, så att det fanns ett mer naturligt flöde även på alla sidogator.
För det tycker jag kan upplevas som det stora problemet med man vill ha Haga som en levande stadsdel, att det är bara Haga Nygata egentligen som har något stadsliv. I övrigt så är det väldigt, väldigt dött. Precis. I Haga. Vi har ju Solrosen som ligger på gatan nedanför här och lite någon Kina-krog, men i övrigt så är det inte mycket att hänga i julgranen.
Nej, vad har vi, kanske 4 utskänklingsställen idag jämfört med de här 60 en gång i tiden.
Tillbaka med 60 krogar i Haga, det är precis vad den här stadsdelen behöver, plus en egen arrest. Det kan ju också behövas, närheten till Järntorget. Men Mette Johansen, stort tack för att vi fick störa dig så här i novembers slutskede och prata med dig om Hage. Innan vi rundar av så ska vi prata lite med Elin från Somenid Shop som har den här butiken som vi fått sitta i. Så vi är alltså i Somenid Shop på Kaponersgatan och sitter här med ägaren Elin som har låtit oss nyttja butiken som inspelningslokal. Och vad är Somenid Shop för någonting?
Ja, först och främst ska jag väl kanske säga vad namnet betyder. Det betyder helt enkelt som en idé. Jag ville ha svaret på vad det jag håller på med. Och allting som jag gör här startar ju som en idé. Och det här är en butik där jag gör allting själv.
Och vad är det för typ av grejer man kan hitta i butiken?
Man kan hitta min konst, ofta som print, ibland som små originaltavlor och sånt om jag får lust. Små miniskulpturer, man kan hitta lite muggar, lite brickor, lite olika saker som en liten konst- och designbutik helt enkelt.
Och om man vill hitta hit för att köpa en mugg eller en tröja eller en tavla, hur ska man gå för att hitta hit?
Om man känner till Hagast ligger jag på gatan mellan Endeli och Hagabadet.
Finns det något speciellt här nu under december månad, under julmarknaden som man ska titta extra efter?
Det som jag började med förra året, det är att jag håller på nu. Men jag hade även förra året byggt upp en liten miniatyrvärld i mitt skyltfönster. I år blir det en liten gata och ett höghus som påminner om stadsdelen vi är i.
Mm, spännande. Och visst ska det bli någon typ av adventskalender också i fönstret.
Jajamän, då kommer det finnas på min hemsida och även på Instagram. Så kommer jag lägga ut varje dag en liten berättelse som rör sig i min miniatyrvärld.
Mm, spännande. Så det får ni kika in på. Då söker ni på Somenid Shop som stavas S-O-M-E-N-I-D. Shop, och så finns det på Instagram och så kan man googla så kommer man till hemsidan.
Ja, precis.
Tack så mycket Elin för att vi fick vara i butiken. Och vill ni stödja podden så gå in på patreon.com/gatorotorg i Göteborg och bli månadsgivare så får ni höra avsnittet helt reklamfritt. Så hörs vi igen om 2 veckor. Ha det så bra. Hej då!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.